Så, god morgon allesammans, ni som lyssnar på det här via internet. Vi ska bege oss till Psaltaren 39 och vers 7. Psaltaren 39 och vers 7. Och om det är någon som läser i den engelska bibeln, så kan det vara så att det är versen innan eller efter. Därför att i svenska bibeln så räknas inte den här rubriken som en vers. Och då haltar sen det här versarna. Men 39 och vers 7 i Psaltaren. Vi ska börja med att be. Herre, vi tackar dig just nu för det vi hörde från Lennart. Vi tackar dig för alla vittnesbörd som finns med oss. Och Herre, vi vet hur lätt det är att ha varit på en konferens och man bubblar av liv, men sedan så går man ut och blir missmodig i vardagen, och man får det som en kalldusch där ute att liksom vad är detta för någonting. Men Jesus, vi kan bygga upp varandra, vi kan vandra med dig dagligen, och vi kan också vara på ökenliknande eller i ökenliknande trakter och ändå känna att du är med oss. Du talar till våra hjärtan och du bygger upp oss. Och Jesus, vi ber om särskild nåd för arbetsplatser och skolor och hemmen och överallt där vi möter denna världens attityder. Det må vara människor som lever på den goda sidan av kunskapens träd, på gott och ont. Men likväl så säger ditt ord att vi är alla födda i synd. Och vi är alla i behov av frälsning genom Jesus Kristus. Låt oss inte glömma det i våra egna liv och i andras liv. Och Herre, nu ber vi att du välsignar ditt ord. Och tar oss bortom vad vi kan tänka eller bedja i Efesierbrevet 3:20. Och att du ger oss bara en fräsch tillämpning av de versar och de tankar som vi delar idag. Herre, gå bortom våra förväntningar och välsigna i ditt namn. Amen. Så Psaltaren 39 och vers 7. Som en skugga vandrar en man omkring. Han oroar sig till ingen nytta och samlar på hög utan att veta vem som ska få det. Och jag tänkte på hur den här versen på något sätt väl representerar det liv som vi faktiskt många gånger lever. Vi är som en skugga liksom. Vi smyger omkring här i den här världen, och vi försöker att bygga upp någonting som vi tror och tycker har betydelse och mening. Men vi oroar oss, precis som vi sa tidigare, att vi ser inte oss själva som förvaltare av någonting som Gud äger. För att det han äger, det kan aldrig gå förlorat. Men det vi äger mänskligt, det är så lätt. Det står att rikedomar, de får lätt vingar, står det. Och det är verkligen sant. Och vi oroar oss till ingen nytta. Men sen står det att vi samlar på hög utan att veta vem som ska få det. Och jag tänker, liksom, tänk på alla människor i den här världen som har, ska vi säga, detta livets goda, det materiella. Och man har ingen aning om vem som tar över, eller kanske jag vet det, mina barn eller vad det nu kan vara, men som tar över det som jag äger. Och vad de gör med det. Och liksom vilken hemsk känsla att mitt livsverk kanske hamnar i någons händer som absolut inte representerar det jag tror på eller står för. Det är inget roligt, men detta är egentligen människornas livslott. Att smyga omkring som skuggor i den här världen. Försöka att bygga upp någonting som är varaktigt och bestående och betydelsefullt. Och vi oroar oss dag och natt för hur vi ska kunna utöka vårt territorium. Vi oroar oss för hur vi ska kunna behålla det vi har fått och så vidare. Men vi vet inte alls vem som tar över efter oss och vad som görs med de här sakerna. Och därför är det så viktigt och så underbart att tänka på att vi tillhör honom. Och han har gett oss allt i sin hand. Vi är förvaltare av det. Och vi vandrar med honom. Och vi behöver inte oroa oss på det sättet som världen gör. Och tänkte på en berättelse, och vi kan inte läsa den på grund av att den är lite för lång. Men det är andra konungabokens 4:e kapitel. Där finns en profet som heter Elisa. Andra konungabokens 4:e kapitel. Verserna 8 till och med 37. Men vi läser det inte, utan jag berättar det bara. Men många av er känner säkert igen den här bibelberättelsen. För att det handlar om den här kvinnan som kallas för sunemitiskan. Hon var den sunemitiska. Och Elisa, han färdades en viss väg. Ofta. Och den vägen var precis där hennes hus var. Så hon gick till sin man och sa att, vad säger du? Ska vi mura upp ett litet hus på taket? Ni vet hur de här husen såg ut på den tiden i Mellanöstern. Så ska vi mura upp ett rum på taket. Och där sätter vi in en säng. Där sätter vi in ett litet bord. Och där sätter vi in ett ljus. Som med andra ord en plats där profeten kan vila. Där profeten kan studera. Och samla krafter inför sin resa. Och han tyckte det var en bra idé. Så de gjorde slag i saken. Och de byggde det här. Och Elisa började att använda det här rummet. Och han uppskattade det väldigt mycket. Och jag tror att många av er har säkert varit med om det här. När människor får på sitt hjärta att göra någonting för Guds folk. Man kommer någonstans och någon har lagt på sitt hjärta. Eller på Gud har lagt på någons hjärta. Kanske att ge en gåva som man kan använda för att missionera. Kanske någon öppnar sitt hem på ett fantastiskt sätt. Många av er har varit med om det här på missionsfältet och i konferenssammanhang. Och liksom att man känner att det är en välsignelse att vandra in i det här. Och den här kvinnan, hon ville så gärna välsigna profeten. Och vi vill välsigna Guds folk, eller hur? Och det står också i Matteus 10 och verserna 40, 41 och framåt. Att om vi ger, som Micke gjorde här, ett glas kallt vatten till profeten eller pastorn eller vem det än är. Så säger Gud att vi får en belöning. Och det är inte det nu liksom att vi tänker, vad ska vi få? Ungefär liksom. Vi tänker inte ens på det i de termerna. Men vi vill välsigna. Vi urskiljer ett behov någonstans. I församlingen, runt omkring oss. Och Gud lägger på vårt hjärta att gripa in med de resurserna vi har. Det kan vara ekonomiskt och materiellt. Men det kan också vara bön och uppmuntran och allt vad det kan vara. Och den här kvinnan, hon gjorde så. Och Elisa uppskattade detta väldigt mycket. Så han sa... Okej, han hade en assistent med sig, Gehazi. Och han sa, gå till den här kvinnan och säg, vad vill du att jag, eller förlåt mig, kalla henne hit. Och han gick och hämtade henne och sa, liksom, vad vill du jag ska göra? Ska jag lägga ett ord för dig hos kungen eller överbefälhavaren? Han hade uppenbarligen kontakter på den nivån, i egenskap av profet. Och... vad ska jag göra för dig? Och hon hade egentligen inget önskemål. Det var inte det att hon slet fram en lista och sa, gör det här och det här och det här och det här för mig. Det var inte det. Utan Gud, hon sa, jag begär ingenting. Men hon hade ingen son. Och Elisa sa liksom att vid den här tiden, om ett år, så ska du ha en son i din famn. Och då säger den här kvinnan, vet du vad? Säg inte sådana saker. Jag har inte begärt någonting. Liksom det är omöjligt att det ens skulle ske. Så tyst med det. Och hon var liksom besviken. Men ordet var redan uttalat. Han hade redan sagt det. Det kommer att ske. Och han var en sann profet. Till skillnad från många profeter som basunerar ut sina budskap och de slår aldrig in. Bibeln kallar dem falska profeter. Men en sann profet är någon som talar Guds ord och det sker. Och det gjorde faktiskt den här mannen. Och helt plötsligt, ett år senare, så har hon den här sonen. Ett mirakel. Det står att hennes man var gammal och det står liksom att uppenbarligen så kunde hon inte få barn i sammanhanget. Och nu var hon överraskad och glad. Och så står det att pojken växte upp. Och så kom det en dag när pojken var med pappan och de som var ute och jobbade på fältet. Och han kände någonting i huvudet, någon slags huvudvärk. Och han fick komma hem till mamman i hemmet och han satt i hennes knä och han dog. Och hon tänkte, men vad är detta för någonting? Här gör jag någonting för Gud i hans rike. Här kommer en profet och han profeterar och säger att om ett år så ska du ha en son i din famn. Och det har jag också fått. Och sen tar Gud honom ifrån mig. Vad är detta för någonting, Gud? Jag hade hellre varit utan son än att behöva låta honom dö i min famn i ung ålder. Och vi kan tycka ibland att det Gud gör i våra liv, det verkar inte riktigt logiskt. Varför ger Gud någonting och sen tar han det ifrån oss? Och liksom, vi kan inte riktigt lista ut det. Och hon blev arg. Men jag gillar hennes attityd. Därför att hon sa liksom, okej. Okay. Hon la pojken på sängen. Och sen så gav hon folket i huset lite order. Att liksom, nu och hämta en åsna, packa lite mat, dryck och så vidare. Jag ska ge mamma på en resa. Hon visste var profeten fanns. Och hon kom dit. Och det står att hon föll ner vid hans fötter. Och sa, har jag begärt någonting av Gud egentligen? Det hade hon ju inte. Det var inte hennes önskan liksom. Kanske det var någonting inom henne som hon ville ha det, men hon hade inte uttalat det, hon hade inte sagt det, utan det här var någonting som profeten hade gett utöver det som hon egentligen hade sagt eller begärt. Och jag tänkte på detta att hon gick dit och hon sa, men vad är det här för någonting liksom? Och så står det att hon släppte inte hans fötter för han gjorde någonting åt saken. Och jag tänker så, hon bara håller i fötterna där. Och profeten sa, hon är bedrövad i sitt hjärta. Men Gud har hållit detta tillbaks från mig. Så han visste det inte förrän nu. Ibland brukade Gud uppenbara saker för profeten långt innan folket ens dök upp. Men han hade hållit det tillbaks. Och nu var hon där. Och han följer med henne hem. Och ett av de största miraklerna i hela Bibeln sker. Han uppväcker den här pojken från de döda. Och sedan säger den här kvinnan, eller sedan förstår den här kvinnan att liv och död är i Guds händer. Och Gud kan ta ifrån oss saker och han kan ge oss saker. Men det handlar inte om det här att vi inte skulle... eller det handlar om att Gud ger inte oss någonting för att vi ska konsumera det i vårt kött eller i vår mänsklighet, utan han ger det till oss för att han ska bli förhärligad. Och jag tänkte på liksom ibland hur vi har olika saker i våra liv, men Gud tar bort dem tillfälligt och sen ger han dem tillbaks. Och det är egentligen en bild av uppståndelselivet. Att vad vi än skaffar oss i den här världen i egen kraft, det är aldrig bestående. Och jag tänker på den här kvinnan, att det var på något sätt som att hon hade en önskan. Excuse me. Hon hade en önskan att tjäna Gud. Och hon gjorde så. Hon såg ett behov. Hon fyllde det här behovet. Och hon kände att hon var använd av Gud. Och vilken känsla det är för oss att få göra det. Men vad som hände sen, det var att i hennes liv så var det som att hennes hopp blev hennes Gud. Har ni tänkt på det någon gång? Att hoppet kan bli vår Gud. Men vad är det Gud säger? Jo, han säger att han är vårt hopp. Ser ni skillnaden? Mellan att vårt hopp är vår Gud och att Gud är vårt hopp. Jag säger en gång till. Vårt hopp är inte vår Gud, men Gud är vårt hopp. Och det är en väldigt stor skillnad. Väldigt stor skillnad. Och jag tror att det är här som vi många gånger gör fel. Vi har de här, vi har hopp i den här världen. Många säger att hoppet är det sista som lämnar en människa. Och alla som har suttit i fängelse och varit i koncentrationsläger och varit utsatta för otroligt, mänskligt talat, svåra saker, de kan vittna om detta, att hoppet är det sista som överger en människa. Det är någonting som Gud har gett oss. Men vi kan också ha falska hopp. Vi kan bygga upp hopp som egentligen inte är förankrade i det som är av Gud. Och då kan hoppet bli vår Gud. Vi tänker på något sätt att vi vill ha någonting och vi lever med någon slags förväntan på det här. Men vi har på något sätt vänt på det. Och jag tror att vad den här kvinnan fick uppleva här, det var att det var inte bara hoppet om att hon hade fått det här, men att Gud var hennes hopp. Och han kunde återuppväcka honom. Men det är många gånger det som Gud gör i vårt liv. Att det vi har, det är inte det att det är fel. Det är inget fel. Det finns mycket i den här världen som inte är fel att ha. Men om det liksom inte har gått genom döden, så finns det heller inte ett uppståndelseliv. Och det är det som det kristna livet handlar om. Jag säger inte att alltid att Gud måste göra på det här sättet. Men många gånger gör han det. Att på något sätt så tar han bort vissa saker för oss. Vi har säkert upplevt det här på många sätt. För att vi ska förstå att det här var givet av honom. Och när vi gör det, ja, då kommer livet tillbaks. Och Jesus lever idag. Men innan han blev uppväckt från de döda, innan han uppstod, ja, så dog han på korset. Och så är det också för oss många gånger, att vi behöver gå genom döden för att uppleva uppståndelselivet. Och det var det som den här kvinnan fick göra. Och i Ordspråksboken 17 och vers 22 så står det någonting intressant. Jag läser det här, 17, Ordspråksboken 22. Ett glatt hjärta ger god läkedom. Brutet mod suger märgen ur benen. Och jag vet inte om någon av er har varit i den situationen, att ha ett brutet mod. Och det suger märgen ur benen. Att vi är nedslagna. Liksom att det, den här kvinnan på något sätt, hon var så besviken över att Gud först tycktes ge henne någonting, men att han sedan tog det ifrån henne. För att sen ge det tillbaks med en helt ny mening. För nu förstod hon verkligen att Gud var bakom det här. Och det är så många gånger som vi kan tänka och tro. Ni vet hur det är. Gud svarar på en bön. Och för ett kort ögonblick där så säger jag, det var Gud som svarade. Men det dröjer inte länge förrän vi börjar att mänskligt analysera situationen och tänka att jo, men det kanske hade blivit så ändå. Vi förklarar bort det som Gud har gjort. Och då kan det vara så att Gud visar på något sätt och säger, jag tar bort det här, men jag ger också det tillbaks. Så att vi ska få se att det verkligen är Gud som står bakom det. Och ett brutet mod suger märgen ur benen. Och i Ordspråksboken 18, 14 kapitel därefter så står det: mod håller mannen uppe i en svaghet, men vem orkar bära ett brutet mod? Ni vet hur det är. Det handlar inte egentligen så mycket om vad vi har och inte har. Det finns människor som har allting som den här världen kan erbjuda materiellt sett. Pengar, rikedom, bra och intressant jobb, fin familj, allt vad det kan vara. Men man kan ändå ha ett brutet mod. Men många av er har säkert också träffat människor som är motsatsen. Man har ingenting, men man har ett glatt hjärta. Man har funnit Gud i ett sammanhang. Och jag vet inte, i Johannes 14 och vers 27 så står det att frid lämnar jag efter mig åt er. Det är Jesus som talar. Min frid ger jag er. Inte en sådan frid som världen ger. Och sen säger han: låt inte era hjärtan oroas och vara modlösa. Låt inte era hjärtan vara modlösa. Och det här är Jesu ord. Han uttalar de här orden där i Johannes 14, just i det här sammanhanget när han ska lämna lärjungarna. Och lärjungarna, de är så förvirrade. Här har du kommit in i den här världen och vi har följt dig i 3 år. Och vi trodde och tror fortfarande att du är Messias. Men nu pratar de om att du ska gå till något kors och du ska dö och du ska uppstå. Och vi fattar ingenting. Men så säger han de här berömda orden att liksom på samma sätt som jag går iväg nu så ska jag också komma tillbaks och hämta er. Ni är min brud. Jag går för att förbereda en plats i min faders hus. Och när den platsen är förberedd, då ska jag komma och hämta er. Och ni ska vara med mig för evigt. Och detta är vårt hopp. Det är inte ett falskt hopp så som den här världen den har. Vi möts för olika, och missförstå mig inte nu när jag säger detta, men världen möts för olika klimatkonferenser och fredskonferenser och göra den här världen rättvis och bättre och så vidare. Och det är okej att göra det. Men det är inte okej att inte ge Gud äran. Om jag tror att jag har ett hopp att den här världen ska kunna förändras och förvandlas utan Gud, ja, då är jag ingenting annat än en stolt avgudadyrkare som tillber människan, tillber mänskligheten och tror att lösningen på människans problem finns inom oss själva. Det gör den inte. Den finns hos Gud. Och lösningen heter pånyttfödelse. Därför att när vi föds på nytt så blir vi nya skapelser. Och vi tillhör inte längre den här världen. Vi är, som Lennart sa i sitt vittnesbörd, sittande med honom där ovan. Och visst är vi utlånade till denna värld som ambassadörer. Och vi är här för att representera hans rike. Men vi tillhör en annan värld. Och vi ska inte vara modlösa. För att på samma sätt som Jesus gick bort från den här världen, så ska han också komma tillbaks och hämta oss. Och jag tycker det är ett fantastiskt löfte. Och han säger: detta gör att ni kan ha mod i era hjärtan. Och i Apostlagärningarna 27 och 22, 27 kapitlet, 22 versen, så är Paulus ute på en seglats på Medelhavet. Och han åker och det kommer en storm och skeppet bryts i bitar. Och alla tror att det här är slutet. Skeppet kommer att gå under. Men Gud talar till honom och säger att skeppet kommer att gå under. Men inte ett enda liv på den här båten ska förspillas. Och han talar dessa ord till besättningen. För de är livrädda. De kan inte simma. Men han säger att det kommer att ske. Men han säger: var vid gott mod, säger han. Därför att min Gud, och jag älskar det, min Gud, och vi kan alla säga det, min Gud, för han är vår Gud, om vi har satt vår tro till honom, har talat till mig. Han talade till Paulus i den här situationen. Och han kunde ingjuta mod i människornas hjärtan. Den här världen är som ett skepp som håller på att gå under. Och människor är livrädda. Man letar efter livbåtar överallt. Man letar efter nödraketer, allt vad det kan vara, för att om möjligt liksom kunna rädda skeppet. Men Paulus säger, det är dömt att gå under. Men var vid gott mod, inte ett liv ska förspillas. Och vi kan säga samma sak till denna värld. Var vid gott mod, inte ett enda liv kommer att förspillas av dem som sätter sin tro till honom. Är det inte ett underbart löfte? Var vid gott mod, säger Jesus till lärjungarna. Var vid gott mod, säger Paulus till folket på båten. Och jag vet inte varför, men jag älskar de här tankarna. Att vi kommer att vara modlösa om vi sätter vårt hopp till någonting i den här världen. Det må gå bra för oss en tid. Och vi må leva på den goda sidan av kunskapens träd på gott och ont. Och vi tycker att allting går bra. Men det kan också komma tider när vi är på den andra sidan. När vi lever liksom ett liv som inte alls är åtråvärt i den här världen. Men också där är Gud. Gud är lika nära var vi än är. Vi är i lika stort behov av honom. Det träffar man ofta på. Då och då, när man är ute och evangeliserar, man börjar samtala med en människa och de säger, ja men vänta lite nu, står du och berättar de här sakerna för mig? Och så pekar de på någon som står där borta. Det kanske är någon missbrukare eller någonting liksom. De kanske behöver det du har att säga. Jag behöver det inte. Och jag tänker bara, gode Gud, var barmhärtig mot dem. Verkligen, vilken fariseisk ande att tro att jag inte behöver evangelium. Bara för att jag har en snygg kostym på mig. Bara för att jag har ett bra bankkonto någonstans som väntar på mig. Bara för att det råkar gå bra för mig just nu i det här livet. Jag är i lika stort behov av frälsning som de som är där borta. Och jag tänker på hur vi inte riktigt förstår vad som är värdefullt. Det fanns en amerikansk kvinna som hette Fanny Crosby. Och hon skrev 6000 psalmer. 6000. De är världskända. Och hon fick en ögonsjukdom. Och hon blev blind. Och det gick ganska snabbt. Och det var en person som en gång sa till henne så här. Att ja, du är ju så fantastiskt begåvad med din musikskrivande och eller att kunna skapa psalmer och allting. Men det är synd att du är blind. Och jag tyckte liksom synd om henne. Och då sa hon så här, att om jag hade fått välja så hade jag valt att födas blind. Därför att då hade det första ansiktet som jag hade sett i evigheten varit frälsares. Och jag tycker det är bara fantastiskt. Det visar bara på att för oss så tycker vi det är en stor grej liksom. Visst, och vi är tacksamma för vad vi har, synen, hörseln, hälsan, allting. Om vi har det, vi tackar Gud för det. Men om vi inte har det, så finns det någonting större och mera och bättre. Och den här kvinnans liv var ett exempel på det. Hon sa, jag eftersträvar inte ens synen. Jag hade valt att bli född blind. Därför att i den här världen, att bara se den här fallna världen, det är ingenting som attraherar mig. Därför att i hennes hjärta, i hennes inre syn, så såg hon frälsaren. Hon sa, jag skulle mycket hellre gå genom detta livet och vara fysiskt blind och få öppna mina ögon på uppståndelsens dag och se frälsaren som det första ansiktet. Och jag tänker verkligen på sådana här saker, hur vi på något sätt inte har kanske det rätta perspektivet. Men bara som avslutning, tänka på den här sunnimitiskan igen. Det är en sån bild av oss på något sätt, att vi vill tjäna Gud och vi gör det. Och Gud kanske ger oss en möjlighet på något sätt Och vi vet att han gör det. Och vi liksom gör någonting för honom. Och så ser vi helt plötsligt att Gud ger oss någonting. Och vi ser det som någon slags belöning. Eller vi ser det som en klapp på axeln att du har gjort ett bra jobb. Och så märker vi helt plötsligt att vi förlorar det här. Och vi går till Gud och vi säger, men vad är det här för någonting? Liksom, först ger du oss någonting och så tar du det ifrån oss. Det är inte logiskt. Men jag älskar den här kvinnans attityd. Liksom. Hon sökte upp gudsmannen och tog tag i fötterna på honom. Och sa, jag släpper dig inte. Liksom. Men han hade inte den attityden. Han sa, hon är bedrövad i sitt hjärta. Och Herren har dolt det för mig. Men nu ser jag det och nu vet jag det. Och han gick med henne tillbaks. Och sonen fick livet tillbaks. Och det är så fantastiskt att se och förstå hur Gud verkar. Ibland så gör Gud saker som vi inte riktigt kan förstå. Vi kan inte sätta in det i ett sammanhang. Men vi släpper inte Jesu fötter. Därför att i gammaltestamentlig typologi, som man säger, så är Elisa på det sättet en bild av Jesus Kristus. Han är en bild av frälsaren. Och vi släpper inte Jesu fötter. Vi släpper dem inte. Precis som Jakob sa, jag släpper inte med annat än att du välsignar mig. Jag tycker det är så häftigt att vilka är vi? Skapelsen som tjabbar med skaparen liksom i en positiv bemärkelse. Att vi håller fast vid Gud. Tänk hur personlig Gud är. För att i så mycket av religionen som finns i den här världen så målas Gud upp som någon person som vi kan aldrig ens tänka oss att ha någon gemenskap med. Han är så långt borta, någon slags ödestro eller vad det kan vara frågan om. Men Gud är så nära, han är så personlig. Vi talade om det i Romarbrevet 10, vers 8. Ordet är dig nära. Om du tror i ditt hjärta och bekänner med din mun så blir du frälst. Att Gud är aldrig långt borta. Paulus säger samma sak i Apostlagärningarna 17 när han talar i Aten. Han säger att Gud är inte långt borta från någon av oss. Han är så nära. Och det är han också i alla de här sammanhangen. Så om vi känner oss som den här sunemitiska kvinnan som har tjänat Gud, men och vi tycker att Gud har gett någonting men han har tagit bort det. Och liksom det stämmer inte riktigt överens. Vad gör vi? Vi söker upp honom. Hon sadlade sin åsna. Hon hängde på några fikonkakor och lite dryck. Och hon tog den här åsnan och hon gav sig iväg. Och hon gick hela vägen fram. Och hon kastade sig vid hans fötter. Och hon höll fast vid honom. Och hon sa, du har sagt att jag skulle få en son. Jag tror inte att jag först får honom och sen förlorar honom. Därför att Guds löften är ja och amen i honom. I andra Korinthierbrevet 1:20. Så vi går till Jesu fötter och vi griper tag i dem. Och vi säger att dina löften är sanna. Jag tror dem, varenda ett av dem. Det finns nästan 8000 löften i Bibeln, står det. Eller har man räknat fram. Och de är personliga för oss. De är inte några sådana där liksom löften som är abstrakta. De är personliga för oss. Mm. Vi är Guds barn. Vi tillhör honom. Vi kan grabba tag i hans fötter och säga, jag tror på dina löften. Du har gett oss evigt liv. Och du ska ge oss allt vi behöver för det här livet. Amen. Så Jesus, vi tackar dig just nu. Vi ber att du välsignar de här tankarna som vi har fått dela. Och Jesus, vi kan ha ett brutet mod många gånger. Och vi kan inte bära det. Vi orkar inte bära det. Och vi må ha så mycket av vad denna värld har eller erbjuder. Men det är ändå lika tomt. Vi har gjort hoppet till Gud. Vi har ett hopp som är förankrat i den här världen. Men den här världen kan aldrig erbjuda någonting annat än död och förruttnelse. Men vi kan sätta vårt hopp till dig. Du är vårt hopp, Gud. Och vi tackar för dig, Jesus. Vi tackar dig för att vi har fått alla löftena. Och att vi kan ta tag i dina fötter och säga, jag släpper dig inte, men mindre än att du välsignar mig. Och vi tackar dig för det, Jesus. Om det är någon som lyssnar på det här budskapet på internet, som inte har gjort Jesus till sin personliga frälsare, så uppmuntrar vi er. Om den helige ande talar till ditt hjärta idag när du lyssnar, vänta inte, skjut inte upp det, utan den här rösten inom dig, vi är syndare, vi behöver bli frälsta. Vi blir frälsta genom att tro på Jesus Kristus, att han var Guds son och gav sitt liv för oss. Om du tror det, om du hör det, om du förstår det, vänta inte, bjud honom in i ditt liv. Säg, Jesus, här är jag, en syndare som behöver dig. Jag tror på evangeliet. Jag tror på att du dog på korset för mina synder och utgöt ditt blod. Om du tar emot honom, då visar han inte bort dig. Om du tar emot honom, då gav han rätten för dig att bli ett Guds barn i Johannes 1:12. Var och en som tror får evigt liv utan undantag. Vilket privilegie, vilken fantastisk gåva. I ditt namn vi ber, Jesus. Amen.